السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في فتشترة لأسا فروان دن بلسنة بوكن أدب المفرد آب الإمام بخاري رحمه الله تعالى، وفي برد فروكا أطالة أم نمن تلوتنا نمن وكفبيودنا نمن، och att namnge sina barn är någonting viktigt i islam. Man ger inte barnen vilka namn som helst, utan det ska vara genomtänkt. Namn som inte strider mot islam och dess regler och principer. För det här namnet är det namnet som barnet kommer att kallas resten av livet. Och han kommer att kopplas samman med detta namn. Och kommer ständigt att påminnas av innebörden av detta namn. Som vi talade om sist. Det här med att en person har ett av profeternas namn. Att när man hela tiden får höra att man heter till exempel Ibrahim, så kommer man att ha någon form av koppling till profeten Abraham a.s. och hans berättelse och hans uppoffringar. Och man har då en väldigt god förebild och någonting väldigt gott att leva upp till med detta namn som man då bär på. Och vi nämnde också förbudet av att ge sina barn dåliga namn som har en dålig klang, som ger liksom dåliga vibbar eller vad man kan säga, för att det kommer att påverka personen negativt. Och första hadithen idag är faktiskt också ett bevis på detta. Och där säger författaren Bab al-Hazn, kapitlet om al-Hazn. Och att al-Hazn är ma ghalidha min al-arb och huwa didd al-sahl. Al-Hazn betyder någonting som är svårt, komplicerat, hårt, som är svårt att handskas med. Och det är motsatsen till sahel, som betyder lätt, enkel, mjuk, bördig och så vidare. Och här nämns det en sahih hadith från Sa'id ibn al-Musayyib, från hans far, från hans farfar, som sa att han kom till profeten alaihi salam. Och då frågade profeten honom, vad heter du? Och då så sa han, Hazanun. Och då så sa profeten al-Islam, enta sahlun. Du är istället sahl. Igen, han ändrade på hans namn. Och då säger mannen, jag kommer inte att ändra på ett namn som min far har gett mig. Och då så sa profeten al-Islam, i den andra hadithen här, och då han lät honom vara, då fick han heta så. Och då så sa Ibn al-Musayyib, som då var barnbarnet till den här personen, فَمَا زَالَتْ الْهُزُونَ فِينَ بَعْدُ, att den här svårigheten eller hårdheten var kvar i våran familj efter denna dag. Så vad händer här? Den här stora imamen från Salaf, från Tabi'in, som då heter Sa'id ibn al-Musayyib, och han är bland de största och mest lärda från Tabi'in, berättar då om hans farfar som då var sahabi, som kommer till profeten a.s. och han frågar vad han heter, och då säger han att han heter Hazn. Den är svår, komplicerad, hård. Och vi sa ju att profeten a.s. hade som vana att ändra på såna här namn, eller hur? Och vad gjorde han? Han ändrade oftast till motsatsen. En person heter svår, kallas, du blir lätt istället. På arabiska. En i Hazn, du blir sahel. Men mannen vägrade. Han sa nej. Min pappa gav mig namnet Hazn, jag heter Hazn, kallas. Ha? Och då är ni skyldig själv. Och det blev nästan som ett straff. Att han sa att efter det så blev karaktären i våran släkt Hazn. Men det blev hård. Och de säger så att vissa nasab, de som är duktiga på släktträd och sånt, att de utmärkte sig, hans familj, med att de var just hårda och stränga. Som han, eller hans barn och barnbarn och så vidare. Alla han måste. Så här finner vi återigen då sunnan av att ändra på namn. Från negativ till positivt. Och samma sak som vi sa, en person blir muslim, konverterar till islam och hans namn har en negativ innebörd, så ska han ändra på det. Eller om en person är muslim, men hans föräldrar gjorde misstaget och gav honom ett namn som inte är bra. då ska han också ändra på det här namnet när han blir äldre. Ja. Nästa kapitel, bab ismin nabi alayhi salatu wassalam wa kunyatuhu. Kapitlet om profetens namn alayhi salatu wassalam och hans smeknamn. Och där berättas det från Jabir som sa att en man av oss, yani sahaba, fick en son som han kallade för Al-Qasim. Och då så sa Al-Ansar, vi kommer aldrig att kalla dig för Abul Qasim. Och yani, så kommer det att vara. Och då kommer han till profeten alaihissalam och berättar vad Al-Ansar sa till honom. Och då så sa han, sa profeten alaihissalam, ahsanat al-ansar. Al-Ansar har gjort det rätta. Ni får ta mitt namn men inte ta min kunya. Fa innama ana Qasim. Yani, ni får ta samma namn som mig men inte ta samma smeknamn som mig. Och den här hadithen har vi nämnt tidigare. Yani, vad är det som händer här? Den här mannen får en son som han då döper till Qasim. Och Qasim, det var profetens son alaihissalam med vars smeknamn han tagit. Profeten alaihissalam är Abul Qasim. Och under hans liv var det förbjudet att heta Abul Qasim. Det var inte tillåtet. Du fick heta Mohammed men inte Abul Qasim. Ja. Men, är det förbjudet? Är det inte förbjudet? Lyssna på kommande hadither. Det berättas från Ibn Hanafiya som sa att det var ett undantag för Ali radiyallahu anhu. Qala ya Rasulullah, jag har fått om jag får barn eller en son efter dig, får jag då ge honom ditt namn och ge honom ditt smeknamn? Och då så sa profeten alayhi wasallam, ja, det får du. Ja. Så här finner vi en annan bestämmelse. Och det var att Ali radiyallahu anhu fick tillåtelsen att kalla sin son för Muhammad och Abul Qasim. Vilket förbjöds i förra hadithen. Så vad är då slutsatsen av detta? Får man heta Abul Qasim eller får man inte heta Abul Qasim? Vad säger ni? Vad tror ni? Ja. Man får. Nej. Majoriteten av de lärda är på åsikten att man får. Och de säger här som ett tabari att denna hadith Ali radiyallahu anhu tyder på att det var ogillat och inte haram att ha namnet Abul Qasim. För att yani, om det skulle vara förbjudet så skulle han ha förbjudit även Ali att ge detta namn till sina barn. Och då säger de många av de lärde att förbudet är upphävt. Det var förbjudet under profetens tid eller ogillat, men blev senare då tillåtet. Som vissa sa, att det var förbjudet att heta Abul Qasim under hans liv. Men sen efter att han gått bort, alayhi salam, så blev det tillåtet. Och vissa andra lärda sa också att det var förbjudet att ha samma namn och smeknamn som honom. Att heta Mohammed Abul Qasim eller Ahmed Abul Qasim. Taib. Och Al-Qadi nämner att majoriteten av Salaf och Al-Fuqaha, de lärda från alla länder, och majoriteten av de lärda är då, yani, det är välkänt att många av de lärda hade faktiskt namnet Abul Qasim i alla, yani, epoker av Islam fram tills denna dag, och ingen, yani, har kritiserat dem för detta. Och det är också åsikten av Imam Malik att det är tillåtet. Men det finns också en annan åsikt som Imam Shafi'i har, som Imam Albani också nämner att vara den korrekta. han är stenhård på att det är förbjudet. Du får inte heta Abul Qasim. Det är haram fram till domedagen. Ingen får ha det här namnet. Och det är också åsikten av Imam Shafi'i. Medan majoriteten av de lärda säger att det är tillåtet. Wallah alam. Men i såna här frågor där det finns ikhtilaf, så här stark ikhtilaf, hadither som är lite motstridiga, då är det bättre att låta bli. Att vara på säkra sidan. Det som kallas för al-ahwat. Att vara på säkra sidan. Det finns alhamdulillah många smeknamn. Du behöver inte ta detta smeknamn. Okej? Okay? Du får kalla din son för Qasim. Men just Abul Qasim, att det blir ditt smeknamn, är bättre att hålla sig borta ifrån. På grund av alla de autentiska hadither som förbjuder det. Och då säger Sheikh Albani att hadithen där Ali radiallahu anhu fick tillåtelsen är unik för honom. Genom ett undantag. Men yani, bättre att hålla sig borta. Att vara på säkra sidan. Nästa kapitel. Bab, får man ge en mushrik en kunya? Yani en icke-muslim. Får man ge honom en kunya? Och för de som inte vet här, vi kommer nämna det här i några hadifer här. Kunya, vet du vad kunya är för någonting? Kunya är smeknamn. Vi har på arabiska ism som betyder namn. Mohammed, Abdallah, Ahmed, Fatima, Khadija, det är ism. Och sen har vi kunya, som då är smeknamn. Och det är när man lägger till abu eller framför. Om du har en son som heter Abdallah, då blir du Abu Abdallah. Det är kunya, smeknamn. Om det är en kvinna så blir hon Abdallah. Okej? Okay? Det kallas för kunya. Och sen har vi nesab. Att man tillskriver sig någonting. Att man blir till exempel Ahmed el-Qurashi. Det är yani, nesab, man tillskriver sig stammen Quraysh. Eller man kan tillskriva sig ett land. Man heter Mohammed Suri till exempel. Ja, då tillskriver man sig ett namn, det är nesab. Okej? Okay? Och sen har vi också något som heter laqab. Och det är en titel. Som till exempel al-Faruq. Vem var det? Umar radiyallahu anhu. Dhunurain. Vem var det? Uthman radiyallahu anhu. Och så vidare. Det blir då en titel. Så att de här fyra finns. Men det vi talar nu om är smeknamn. Kunya. Och det är någonting som är sunna. Starkt rekommenderat att ha. Varje muslim ska ha en kunya. Vare sig man har barn eller inte. Och syftet med en kunya, ett smeknamn, när jag ropar på en person med hans smeknamn, är för att yani, vad kan man säga, vara trevlig mot personen. Var snäll mot personen, ära personen. Det är någonting väldigt fint hos araberna. Att yani, kalla en person för hans kunya. Och som Sheikh Albani också nämner, att det här med kunya är någonting som han inte känner till från något annat folk. Yani, folkslag eller religion än just muslimer. Det är någonting unikt. Eller hur? Säger man i Sverige pappa Anders eller Anders pappa eller jag vet inte. Det går ju inte, eller hur? Utan det här är gärna unikt för araber. Abu. Och sen då namnet på ens son. Någonting, en sunna som mashallah är unik för muslimerna. Men om själva syftet då med kunya är att vara trevlig mot personen, visa respekt mot personen, vinna personens kärlek. Är det då tillåtet att ge eller kalla en mushrik, en icke-muslim, för hans kunya? Hänger ni med? Och där nämner författaren då en hadith att Rasulullah a.s. kom till en sammankomst där Abdullah ibn Ubay ibn Salul satt. Och det här var innan han blev muslim. Yani, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. När han senare blev muslim så blev han hycklare. Alltså han gick in i islam falskt. Okej? Okay? Men det här var innan han ens yani, låtsades bli muslim. Och där lika qabla en muslim Abdullah. Nej. Och då när Muhammad alaihissalam kommer till den här sammankomsten för att göra da'wah. Berätta om islam. Så säger han, la tu'dhina fi majlisina, kom inte och förstör våran sammankomst. Yani. Och han sa i en annan riwaya, han sa, gå istället till typ dina kompisar, berätta för dem om islam, och om någon av oss är intresserade, vi kommer till dig och lyssnar. Eller den av oss som kommer till dig, han kan du berätta för. Men kom inte hit och stör oss, utan gå till dina människor. Och då så gick profeten al-islam till Sa'd ibn Ubadah. Och han sa, ey Sa'd, hör du inte vad Abu Hubbab säger för någonting? Och det var Abdullah ibn Saluls smeknamn, Abu Hubbab. Hör du inte vad han säger för någonting? Nej, och han menade då Abdullah ibn Abi Salul. Och då så uppmanade Sa'd profeten alaihissalam att förlåta och vara överseende mot Abdullah, vilket han också gjorde. Han förlät honom för dessa yani, påhopp som han kom med. Så den här hadithen bevisar att det är tillåtet att kalla en mushrik för hans kunya. Men då säger ulema vid två tillfällen. Annars ska man låta bli. Det första tillfället är om man vill vinna personens kärlek. Vinna personens respekt och kärlek i dawa-syfte. Du kanske bor i ett muslims land och det finns kristna araber. Han heter Abu Yahya till exempel. Hans son heter Yahya. Och han är din granne till exempel. Han är kristen. De har också kunja. Så att för att kanske gärna vinna hans kärlek och ta honom närmare till islam, så kallar du honom för Abu Yahya. Att det här är tillåtet. Okay. Och det andra tillfället är om personen är känd vid det här namnet. Yani, om du inte säger Abu Yahya, då vet inte vem det är. Så du använder namnet för att han är känd vid namnet. Då är det också tillåtet. Och ett annat känt exempel från profeten Sunna a.s. på en icke-muslim som ständigt kallades för sin kunya. Vem var det? En icke-muslim? Ja? Ja, fast Abu Jahl är inte något trevligt namn. Han kallades för Abu al-Hakam. Abu al-Hakam, yani pappan till rättvisa. Och då så sa profeten, han är Abu Jahl, pappan till orättvisa. Så att det har inte alls med saken att göra. Men ni nära?
Abu Lahab.
Abu Lahab är samma sak, också för att kritisera honom. Abu Sufyan, ahsant, Abu Sufyan, innan han blev muslim. Och Abu Talib, kändaste jag tänkte på Abu Talib, men också mashallah, Abu Sufyan. Ahsant, innan han blev muslim, han var också Abu Sufyan. För att de var kända vid dessa namn. Ja. Och det är också, som en Nawawi nämner, till exempel Abu Lahab och så vidare, att man kallar dem för de här namnen för att han egentligen hette Abdul Uzza. En slav till statyn Uzza. Och det här var någonting som profeten al-Islam inte tyckte om att säga. Att en person är Abdul Uzza. Så han sa istället Abu Lahab för att undvika att säga Abdul Uzza. Okay? Så att det är också en tredje wedge, en förklaring på den här punkten. Namn. Nästa kapitel, bab kunyat as-sabi, att ge smeknamn till ett barn. Kan man ge smeknamn till ett barn, yani Abu Abdullah, Abu Muhammad, till ett litet barn? Kan man?
Ja.
Ja, säger du. Håller ni med?
Ja.
Men en känd hadith, hadith Anas radiyallahu anhu, som författaren här nämner, där han säger att profeten al-Islam brukade komma in till oss. Och jag hade en liten bror som kallades för Abu Umayyir. Jag hade en lillebror som kallades för Abu Umayyir. Och han hade en fågel som då kallas på arabiska för Nugar. Och det är som en liten sparvaktig med så här, typ röd näbb eller någonting sånt. Som han lekte med. Men en dag så dog den här fågeln. Och profeten al-Islam kommer in till Anas och ser att den här pojken är ledsen. Och då så säger han, vad har hänt? Och då så säger de att hans fågel dog. El-Nurayr, eller Nurra, dog. Och då så sa profeten Alisam till pojken för att trösta honom: Ja Abba Umayr, ma fa'al an-Nughayr. På arabiska, det rimmar. Och lilla Abu Umayr, vad har hänt med din lilla fågel? Än för att trösta honom och skoja med honom. Ja. Och denna hadith finns också i Bukhari. Men den bevisar att det är tillåtet att ge barn kunya, smeknamn. En sunna att ge barn smeknamn. Här säger Anas radiyallahu anhu, jag hade en lillebror. Yukanna Abu Umayr. Han hade redan det här namnet, Abu Umayr. En liten pojke. Så att det var vana hos sahaba att ge även barn smeknamn. För att också samma sak där, vinna deras kärlek och få dem att känna att de är någonting, känna sig stora och så vidare. Fanns också en ung sahabia, ett barn som heter Khalid, och hadithen kommer jag nämna senare. Så att det är också sunna, och här nämner också ulema som Sheikh Abd al-Razak i förklaringen att vi borde alla ge våra barn en kunya. Bestämma en kunya åt våra barn. Ja. Och den här hadithen är väldigt intressant. Hadith Abu Umayr med hans fågel som dog. Vissa ahlul kalam, vissa ahlul bidah, de kritiserade folket av hadith. De tycker att man ska prata om retorik, man ska prata om logiska argument. Och de sa att ni folket av hadith slösar bort er tid. Och ni berättar onödiga hadither. Ni slösar redan tid på att berätta onödiga hadither. Och nämnde denna hadith som ett exempel. Att den här hadithen är slöseri på tid. Det finns ingen som helst lärdom och bestämmelse i hadithen. Och då svarade vissa av ulema med att jo, hadithen är full med lärdomar. Och en alim skrev en hel bok med lärdomar från denna hadith. Och han skrev 60 stycken lärdomar från denna hadith. Och dessa finns förkortade i Fathul Bari, förklaringen på Sahih Bukhari av Ibn Hajar. Han har förkortat dessa, yani lärdomar som man kan ta från denna hadith. Och de är många. Till exempel, från de lärdomarna som vi lär oss, att man kan ge ett barn en kunya. Eller hur? Och det räcker egentligen som lärdom för att berätta hadithen vidare, som Imam Bukhari säger i Bab, kapitlet om att ge ett barn en kunya. Det är poängen som han då vill först och främst dra fram från denna hadith. Också att man kan ha en kunya även om man inte har barn. Du heter Abu Umayr fast du har ingen son som heter Umayr. Vad man också lär sig är just det här med tasghir som vi pratade om i förra lektionen. Att förminska ett namn. Du har Omar och när du vill skoja till det säger du Umayr. Du gör Omar till liten Omar. Umayr, Abu Umayr. Hadithen bevisar också att det är tillåtet. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att skoja, så länge det inte är synd. Att trösta, att yani bryr sig om, att vad kan man säga, visa barn att de yani, de är någonting. Att de finns där och man är där för dem och man tröstar dem i deras motgångar. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att ha fågel i bur. Att ha husdjur. Att ha ett akvarium med fiskar. Att ha en papegoja hemma. De kanske frågar, är det halal? Alltså, det är halal. För att profeten al-Islam förbjöd inte honom. Det var känt att han hade den här fågeln. Men då ser ulema på villkor av att man tar väl hand om fågeln. Eller husdjuret. Du ger den mat och den, ja, ni får vatten och allt som den behöver. Och också beviset på det hadithen om kvinnan som gick in i helvetet på grund av en katt. Ni känner till hadithen. Problemet var inte att hon hade en katt. Problemet var att hon låste in katten och lät den svälta ihjäl. Det var det som var problemet. Hade hon gett katten mat, hade hon låtit katten gå ut och jaga, då var det okej. Men när hon, yani, föll in i djurplågeri på det här sättet, så straffades hon. Så tar man väl hand om husdjuret så är det okej. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att använda rim. Ja Abu Umayr, ma fa'al an-Nughayr. Att man rimmar när man tar. Det är bara några lärdomar från hadithen. Men som vi sa att Imam Ibn Hajar nämner då. de här 60 lärdomarna från hadithen. Nah. Nästa kapitel, kapitlet om att ha en kunya innan man har fått ett barn. Och där berättas det från Ibrahim att Abdullah gav Alqama namnet Abu Shibl innan han fått barn. Och i nästa hadith samma sak, att Alqama sa att Abdullah gav mig en kunya innan jag fått barn. Nah. Abdullah ibn Mas'ud, som vi vet var från de stora av ulama från Sahaba, hade en elev som hette Alqama, en stor lärd person från ett tabi'in. Och Abdullah ibn Mas'ud gav honom då smeknamnet Abu Shibl. Vet du vad Shibl betyder? Ja, lejonunge. Ja. Abu Shibl. Innan han fått barn. Så det här bevisar också då på att man kan ge en person kunja, eller man kan ta en egen kunja innan man fått barn. För vissa väntar, så jag är inte gift, vadå kunja? Du kallar mig för Abu, jag har inte sett barn. Det är sunna. Till och med barn, ungdomar, att man tar en kunja. Okej? Okay? Så tänk på detta. Har du en kunja? Abu?
Abu Firdaus.
Abu Firdaus, mashallah. Mashallah, det är bra. Du har ingen kunja. Och det är också en annan grej. Att i vissa kulturer finns inte kunja. Finns det kunja i Kurdistan? Är det vanligt?
Jo, det finns
faktiskt. Okej. Okay. Men jag vet till exempel i Somalia, det är ovanligt. Att heta Abu och så vidare. Ja? Chile är nu ovanligt. Bosnien, är det vanligt? Ovanligt, eller? Så i alla fall, det är en sunna. Det är ingen arabgrej, utan det är en islamgrej. Vi muslimer ska ha kunja. Ska ge varandra kunja. Va?
Du får ju
mer. Inshallah, måste tänka. Inshallah, hitta på någonting. Så tänk på detta. Och det fanns ju också andra sahaba som hade kunja, som till exempel Anas ibn Malik, hette Abu Hamza, trots att han inte hade en son som hette Hamza. Suhaib hette Abu Yahya, han hade inte en son som hette Yahya. Khalid ibn Walid hette Abu Sulaiman. Aisha, som vi kommer att nämna, Abdillah och så vidare. Så att det är helt okej okay att ha en kunja, och det är sunna att ha en kunja även om man inte har ett barn. Nej. Nästa kapitel, kunja till kvinnor. Och där berättas det från Aisha radiyallahu anha att hon sa: jag kom till profeten alayhi salatu wassalam och jag sa till honom: ja Rasulullah, du har gett kunja till alla dina kvinnor eller fruar, ge också mig en kunja. Och då så sa han till henne: takanni bi ibni ukhtika, ta kunja med din systers sons namn, Abdullah. Och nästa hadith är likadan. Han sa till henne ta kunjan av din son, yani Abdullah ibn Zubair, men hennes systers son, så hon kallades för Abdillah. Här finner vi också att Aisha radiyallahu anha säger: ja Rasulullah, kennejta nisa'aka, du har gett kunja till alla dina fruar. Så att just den här meningen bevisar att kvinnorna också hade kunja. Alla hans fruar hade ett smeknamn. Och Aisha ville också då ha ett smeknamn. Och hon fick namnet Abdallah. För hennes systers son då, Abdullah ibn Zubair. Hon var ju då moster till honom. Och profeten a.s. har sagt i en sahih hadith: al-khalatu att mosten är moder. Mosten är som en moder. Okej? Okay? Så att hon fick då namnet Abdillah. För att hon tog hand om Abdullah ibn Zubair som sin egen son. Men hadithen bevisar då generellt att det är sunna att ge kvinnor kunja också. Men då blir det istället. Nästa kapitel. Kapitlet att en man ger en person en kunya bi shay'in huwa fihi aw bi ahadihim. att en person får en kunya baserat på en viss egenskap. Inte namn, utan en viss egenskap eller händelse. Då berättas det från Sahel ibn Sa'd som sa att de mest älskade, eller det mest älskade namnet hos Ali radiyallahu anhu, det var Abu Turab, Ali ibn Abi Talib. Det mest älskade namnet som han kallades för, det var Abu Turab. Och han blev jätteglad när han kallades för Abu Turab. Och det var endast profeten alaihissalam som gav honom namnet Abu Turab. Vad var det som hände? Ghadaba yawman Fatimata. En dag så blev Fatima arg. Eller vice versa. Fatima gjorde Ali arg. Eller Ali gjorde Fatima arg. Så han gick ut från hemmet. Han var gift med profetens dotter Fatima radiyallahu anha. Så han gick ut från hemmet och la sig in till väggen i moskén. Och då när profeten alaihissalam kommer till honom, så finner han att hela hans rygg är fylld med turab. Gärna med sand eller jord, om man ska säga. Så profeten alaihissalam började borsta bort sanden från hans rygg. Och så sa han, Ijlis ya Abu Turab. Sätt dig upp, Abu Turab. Yani, då han hade jord på sig så blev han Abu Turab. Baserat på denna händelse. Den här hadithen är också väldigt viktig. Den är också, mashallah, full med lärdomar som alla dessa hadither. Ali radiyallahu anhu var gift med Fatima. Och vi vet alla att Ali och Fatima radiyallahu anhu är ibland de bästa av muslimer som gått på jorden. Eller hur? Är det inte så? Ali radiyallahu anhu är bland de första av muslimer. Han är den fjärde khalifan. Yani bland de bästa människor. Profetens släkt alaihissalatu wassalam. Och gift med hans dotter Fatima radiyallahu anha. Som profeten alaihissalatu wassalam sa att hon är från mig och jag är från henne. Hon är en del av mig, jag är en del av henne. Och hon var den som efterliknade profeten mest alaihissalatu wassalam i hennes sätt att tala, i hennes sätt att gå och så vidare. Yani dessa nobla människor som är bland de bästa av människor och nått toppen av vad man kan nå i detta liv, hade också tjafs i sitt hem. Blev arga på varandra. Och det här är en viktig lärdom. För folk idag gifter sig och det tjafsar och bråkar. De blir arga på varandra och säger, jag vill skilja mig. Nej, kom igen. Walla, det finns inget äktenskap som är felfritt. Det finns inget äktenskap där man inte kommer att bråka. Och som Sheikh bin Baz brukade säga, yani det finns inga hur al-ain i dunya. Det måste finnas problem i alla familjer, alla äktenskap. Om du vill ha en fru utan problem, då får du tyvärr vänta till nästa liv. Om du inshallah kommer in i paradiset. Men i det här livet, det finns ingen kvinna som är felfri. Wallah, jag hittar en kvinna som kan alla de här böckerna utan till. Kan Koranen utan till, tafsir, hon är värsta sheikhen. Kommer tjafsa med henne. Hon kommer göra dig arg. Och du också brister, du kommer göra henne arg. Vi ska inte bara skylla på kvinnorna, men det finns också män som gör problem. Hur bra mannen är, han har brister. Så tjafs och konflikter finns i alla äktenskap. Hänger ni med? Hur bra personen än är. Okej? Okay. En annan lärdom från hadithen är att profeten Ali Islam, som var Alis svärfar, eller pappa till hans fru, han blev inte arg på Ali. Varför har du gjort Fatima arg? Varför är min dotter? Han gick till honom, borstade av den här jorden och sa till honom, sitt upp. Han skojade med honom och säger, Abu Turab. Ha? För att den här familjerelationen ska bestå. Och det är jätteviktigt att svärföräldrarna inte förstör barnens äktenskap. Vilket tyvärr också är väldigt vanligt. Många som har äktenskapsproblem, det beror just på svärföräldrarna. Att det kanske blir tjafs hemma. Och då så tar en av svärföräldrarna parti av sin sons eller sin dotters parti. Och säger, han är inte bra för dig, han är dålig för dig och skilj dig från honom. Utan att höra kanske hans sida av berättelsen. Och sen, Allah måste anbjuda tjafs och bråk och så vidare. Så att svärföräldrarna ska försöka att, yani, läka problemen. Och inte öka problemen. Ja. En annan jätteviktig lärdom är också att när de blev arga på varandra, så vad gjorde Ali för någonting? Vad gjorde han? Han gick ut. Mashallah. Och när man blir arg, bland det sämsta man kan göra är att börja tjafsa. Det sista du ska göra är att börja tjafsa. Och vi har ju nämnt hadithen tidigare här i boken, att profeten alaihissalam sa, om du blir arg, var tyst. Var tyst, snacka inte. Eller som Ali här gjorde, om du inte vill prata, gå ut. Gå på en promenad, gå till moskén, gå någonstans. Eller som Sheikh Abdurrazak nämnde, om du har ett stort hus, gå till ditt rum, gå till ett annat rum. Bort från problemen. Tills det lugnar ner sig, så kan man snacka. För stannar man kvar och man är arg, man säger ibland saker spontant som man inte menar. Eller hur? Och därför så sa profeten alla sen, bli inte arg. Bli inte arg. Och han prisade de som lägger band på sin ilska. De som kan kontrollera sin ilska. Och han prisade också det här med att inte prata när man är arg. För man säger ofta saker som man inte menar. Hur många personer har inte skilt sig i stundens hetta på grund av ilska? Så han gick ut, mashallah, och gick till den bästa platsen. Han gick till moskén och la sig och vilade på golvet. Vilket också, mashallah, tyder på ödmjukhet. På sanden han lägger sig och vilar, mashallah. Och då i alla fall kommer profeten al-Islam och borstar bort sanden och säger till honom, Ijlis, ja Abu Turab, sätt dig upp, jag är ni pappa till sand. Och Ali, han var ju Abul Hassan och Abul Hussein. Det är hans riktiga kunja. Och den här hadith bevisar att en person kan ha mer än en kunja. En person kan vara både Abul Hassan, Abul Hussein, Abu Turab och så vidare. Okej? Och att en kunja kan vara baserad på ens barn. Och en kunja kan vara ibland baserad på någonting, vad sa vi, overkligt. Yani fiktiv, någonting som inte existerar. Alltså du har ingen son som heter Turab, utan det är bara en händelse, Abu Turab. Och som vi också nämnde, Abu Huraira. Han har ingen son som heter Huraira, utan han brukade ha katter. Då blev han, yani Abu, till katterna. Pappa, kattpappan typ. Okej? Okay? Jag tror också det är vanligt i Sham, eller hur? Man hör såna här namn, Abu Jazar och Abu Marifesh, yani. Abu Turab. Abu Turab, mojod?
Abu
Adab. Abu? Abu Adab. Adab? Ja. Ajib. Ja, så att det händer ibland att folk kör såna här namn. Men det finns ett kriterium. Till exempel, om jag säger det, du dricker alltid kaffe, du älskar kaffe. Jag säger till dig Abu Gahwa. Okej? Okay? Men jag får bara kalla dig Abu Gahwa om du tycker det, du blir glad. Men om det blir som att jag retar dig. Men vadå Abu Gahwa? Heter Abu Gahwa? Då är det inte tillåtet. Hänger du med? Så att det måste vara ett namn som också personen godkänner. Hänger ni med? Då är det tillåtet. Ja, vi går vidare till nästa kapitel. Bab kayf al-mashi ma'a kubara wa ahli al-fadl. Kapitlet, hur ska man gå med folk av yani status och folk som har en hög position. Där berättas det från Anas som sa att när vi gick med profeten alaihi wasallam bland vissa palmträd som vi hade, eller palmträd som tillhörde Abu Talha, så ville profeten alaihi wasallam gå för att uträtta sina behov. Och Bilal gick bakom honom. Yukrimun Nabi alaihi wasallam. Yukrimun Nabi alaihi wasallam an yamshi ila jambihi. Han ärade profeten alaihi wasallam genom att gå vid hans sida. Och då så gick profeten alaihi wasallam förbi gravar. Faqama hatta tamma ilayhi Bilal. Så han stannade tills Bilal hann ikapp honom. Och så sa han, wayhak ya Bilal, hör du vad jag hör? Och då så sa Bilal, jag hör ingenting. Och då så sa profeten al-Islam att de som bor i dessa gravar straffas. Och det var vissa judar som låg begravda där. Men de straffas i el-Barzakh för att de inte accepterat islam. Nej. Men här, det här kapitlet handlar om att gå tillsammans med nobla människor i sällskapet av dem, för att då ta nytta från dem, ta lärdom från dem, och speciellt ulema. Att om du är i sällskapet av en lärd person och han till exempel säger att jag ska gå till centrum fram och tillbaka, ska hämta någonting, då kan du välja att sitta kvar här, du kan välja att hålla honom sällskap, och Allahu alam, kanske på vägen han lär dig någonting som du inte visste. Du kanske får chansen att ställa 2-3 frågor som du inte kunde ställa. Och där finner vi oftast att, mashallah, ulema är omgivna av studenter som hela tiden ställer frågor. Gärna hela tiden, efter bönen, efter, på väg till bilen, på väg till moskén. Så tar man nytta av yani deras kunskap hela tiden. Och det här är någonting då islamiskt att göra. Att ära de lärde och att yani hålla dem sällskap, att gå efter dem eller att gå vid deras sida. Ja. Och hadithen bevisar också att straffet i gravarna är på riktigt. Straffet i al-Barzakh är på riktigt. Och att profeten alaihissalam fick den här gåvan, att Allah lät honom höra vad som händer med de döda. Och det är också en gåva från Allah att vi inte får den. För det skulle vara jättejobbigt för oss om vi fick höra vad som händer med folket i gravarna. Men som profeten alaihissalam har sagt, att straffet i graven är sant. Det är haq, det är sant. Det råder inget tvivel om detta. Till skillnad från de ahlul bid'ah som nekar straffet i graven, som al-mu'tazila och andra grupper som säger att det är ologiskt. Om du öppnar graven ser du ingenting. Men Allah azza wa jall kan straffa en kropp och en själ på ett sätt som vi inte kan se. Om det har nämnts i autentiska hadither så är det autentiskt. Men det är någonting som vi tror på i vår aqida. Punkt slut. Ja. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Och inshallah nästa lektion kommer vi prata om, författaren kommer ta upp flera kapitel om poesi. Vad säger islam om poesi? Är det halal? Är det haram? Och vad finns det för olika sorters poesi? Namn.